Jag sitter och tittar ut över Malmö, över Öresundsbron och någonstans där borta i periferin Köpenhamn. Det är otroligt trevligt. Berätta, vad är din kuliss, Leo?
Min kuliss är Rönningesjön i Täby och jag ser faktiskt den nedbrunna brasan från gårdagskvällens valborgsfirande. Vi bor ju ganska nära den uppenbarligen. Jag insåg ju igår kväll, Kisk, att jag har ju blivit en sån jävla farsa och gubbe. Det var inte länge sedan man sprang ut på valborgsfiranden i Uppsala och var liksom allmänt dräggig och odräglig och hade jävligt roligt. Igår sa jag till liksom ungdomar på skarpen att inte slänga burkar i naturen och gick och städade efter dem. Och sen satt jag och svor för mig själv när familjen såg medan jag tittade på Coventry Ipswich och hörde att det var värsta hallabaloo utanför. Man förändras med tiderna.
Ja, men och hålla naturen ren är ändå sunt förnuft. Så den får du godkänt på. I övrigt är det ju väldigt många pappapoäng.
Ja, oh, herregud.
Icken. Men man blir gubbe, man tänker, när måste jag gå lägga mig för att få mina 8 timmar?
Ja, så är det.
Kul med cupfinal för oss som får se den på plats under dagen. Det kanske är så att den till och med spelas när ni lyssnar på det här avsnittet eller har spelat. Så den lämnar vi där här. Men det finns ju en omgång plus någon liten hängmatch att prata om som är otroligt viktiga för tabellen. Så låt oss köra igång. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two med mig, Oskar Kisk och
Leonard Jägerskjöld Velander. Och Kisk, nu är det ju så här, de här sista omgångarna när det är så mycket som står på spel, när det är så mycket som ställs på sin spets. Det är fasiken då vi får den mest optimerade Championship-fotbollen, känner jag. Det är bara råa sjuka tacklingar hit och dit, vansinniga röda kort, en jädra massa mål hela tiden när alla släpper på bromsen liksom. När det bara är panik i antingen toppen eller botten av tabellen. Och den här omgången var verkligen en sån omgång.
Mm. Enda stället det inte lever, det råkar vara titelstriden. Vi kan ju komma in på det, men i övrigt är det ju rätt öppet faktiskt, på ett jäkligt häftigt sätt.
Mm. Det ska väl mycket till för vissa lag att lösa sitt tabellmål. Men visst, det är öppet om andra platsen, det är öppet om playoff, det är öppet i nedflyttningsstriden med en omgång kvar. Och det är faktiskt helt otroligt.
Mm. Vi börjar i botten mot toppen. En match som kan ha sett till att Leeds faktiskt missar en av två direktplatser mot alla odds. Det var ju nämligen så att de vitklädda åkte till Loftus Road och åkte på en stjärnsmäll som hette duga.
Ja, för QPR säkrade ju sitt kontrakt. De behövde bara en poäng för att säkra sitt kontrakt. De säkrade med besked och råge. De gjorde 1, 2, 3, 4-0 på gästande Leeds. Och om vi börjar i Leeds-änden så det här var nog deras sämsta insats på hela säsongen.
Ja, och de har ju varit vansinnigt bra i början av 2024. Och vi vet ju vilket fort Ellen Road var, men de var ju även bra ute på turné. Men här var det ju en rättvis förlust. Det är således en rättvis seger för QPR som mötte ett hyfsat skadedrabbat Leeds. Men med den truppredden så ska man ju inte behöva torska med 4-0.
Nej, men alltså de hade ju inte huvudena påkopplade och det var ju rejält besviket i Leeds efteråt. Det har förekommit uppgifter i engelsk press om att Daniel Farke höll kvar spelarna i 5 timmar för att diskutera vad som gick fel, vad var det som gjorde att de reagerade så här. Och det här resultatet, den här torsken, alltså Leeds har ju fortfarande tagit mest poäng under 2024, men den här torsken innebar ju att de går över initiativet till Ipswich om andra platsen och att Leicester blev klart för Premier League. Så Leeds satte sig verkligen i tredje position här genom att förlora den här fighten.
Mm. Vi var lite kritiska till nomineringarna av säsongens manager. Och det är väl klart att det är lättare att titta uppåt i tabellen än neråt. Och det är inget snack om att vi kommer välja Kieran McKenna ändå. Men om han får 2 bundsförvanter i den där trion, ja, nog fan hade det varit Sheffield Wednesdays Danny Röhl och Martí Cifuentes i QPR.
Ja, nej men alltså, det är Martin Cifuentes gjort med QPR sedan han tog över. Alltså, lyssna på det här, Kisk. Räknar man resultaten under kalenderåret 2024 så skulle QPR ligga på playoff. Det är helt sjukt bara det. Räknar man sen Cifuentes tog över så skulle de ligga tia. Det är helt sjukt bara det. Och när han tog över, då låg de alltså näst sist. De hade 2 segrar på 14 matcher. De låg efter fucking Rotherham i tabellen. De hade gjort näst minst mål i ligan, släppt in tredje flest. Och nu har de säkrat kontraktet. Alltså, nej, det är bara hatten av för Cifuentes. Och man frågar sig ju, hur fan kunde Bayern inte lyckas bättre med honom i rodret?
Ja, det är kanske annat som stör där. Samtidigt kan man också tänka sig, hur kunde Gareth Ainsworth fortsätta med sin troglodyt fotboll och fortsätta på det här förlorarspåret? För det finns ju någonting där. Och det tycker jag ändå att vi var ganska inne på.
Ja, nej men alltså, startelvan är ju bra. Sen har de inte världens bredd kanske, men det är en bra startelva. Kanske behöver en tydligare målskytt än Lyndon Dykes. Men jag menar, de har ju spelat den här säsongen, Cifuentes har ju i princip spelat den här säsongen utan Chris Willock, och bara det är ju ändå starkt. Men det var fina jäkla scener på Loftus Road när de säkrade kontraktet. Det vi kan väl lyssna på det där.
Ja, det här är ju någon slags fjärde, femte klubb för oss. Alltså jag kan inte ha fler klubbar i stor London-området, det funkar inte. Men det är svårt att inte ha ett gott öga till QPR, särskilt när vi pratade om vad de gjort för närområdet och Grenfell Tower och Key & Prince Foundation och så vidare. Så tycker man ju någonstans om QPR. De har heller aldrig, tror jag, sett som någon riktig konkurrent till någon av de andra klubbarna som ju har utmanat lite högre upp i tabellen.
Alltså de är ju egentligen Fulhams absolut värsta konkurrent, men det skiter jag i. Alltså Loftus Road är fortfarande min favoritarena världen över, tror jag, förutom möjligtvis San Siro. Så nej, QPR har man ju ett gott öga till.
Det har man definitivt. Leeds möter ju Southampton i sista omgången. Det blir ju en rysare om något. Men de kanske inte ens har något att spela för. Ipswich spelar mot Huddersfield hemma. Och att de skulle göra bort sig där, det ser jag som föga sannolik. Men vi kan lämna det lite till när vi pratar om Ipswich.
Mm.
Och det är lite intressant här med poängen.
Ja, det är ju faktiskt sjukt. Alltså, nu har ju Daniel Farke fått oerhört mycket kritik efter den här matchen. Och han får kritik från engelsk håll, framförallt supporterhåll, att han har misslyckats. Jag vet inte om han har gjort det, för alltså, de har tagit över 90 poäng. Och inget lag har någonsin missat direkt uppflyttning från The Championship med 90 poäng inspelade. Alltså det här blir första gången någonsin det händer. För Leeds eller Ipswich kommer ju missa direkt uppflyttning med över 90 poäng. Så det är nog hårt att säga att han har misslyckats.
Ja, det här är väl... Det är väl en säsong kanske 3 lag skulle gått upp direkt. Men ändå inte. För Southampton har ju perioder också visat att de är att räkna med.
Ja, det påminner om förra säsongen i League One när Sheffield Wednesday tog över, var det 94 pinnar och ändå fick kvala sig upp. Det kan ju Leeds fortfarande göra om de nu skulle missa direkt uppflyttning.
Det känns väl sannolikt. Vi går vidare till just Ipswich som gästade Hull City och de blev inte mauled by some Tigers. De blev glada för ett kryss, eller?
Ja, alltså både och, tror jag. De behövde ju... Alltså Ipswich har haft hängmatch, så de hade ju 3 matcher kvar med den här då, och de behövde 5 poäng på de 3 för att säkra uppflyttning. Att då på förhand ta ett kryss borta mot Hull, som ändå är en svår bortamatch, det gör de ju gärna, tror jag. Men som det utspelade sig i den här matchen, tror jag inte de är särskilt nöjda, för de ledde ju 3 gånger om och matchen slutade ändå 3-3.
Ja, och vår lilla joker Omari Hutchinson stod för 2 drömmål, nästintill identiska, de 2 Chelsea-talangen.
Ja, men alltså viker in från sin kant, skruvar ner bortre, och det första målet var ju snäppet vassare än det andra. Men då är det så sjukt att halvförsvaret bara så här, okej, en kvart senare låter vi honom göra exakt samma sak, vi går inte på honom. Nej, ja, det var inte så smart.
Liam Delap hoppade in tillsammans med Noah Ohio, eller Noah Ohio om man så vill, visade på att de ändå har spets i sin bredd.
Ja, alltså Hall, jag tycker Hall gjorde en bra match här. De brukar vara mer defensivt strukturerade än vad de var, men nu möter de ju liksom seriens bästa offensiva lag. Jag tycker Hall gör en bra match. Trist för dem att de åkte på den där formsvackan här på våren med, vad var det, 8 matcher utan seger typ. För Hall är ju på en bra dag verkligen ett lag för playoff. Nu får vi se om de tar sig dit. Jag tror inte det nu med förutsättningarna, men här gör de en bra match. Och om någon var närmast 4-3 så var ju faktiskt Hall.
Ja, lite intressant med deras resultatrad. För om serien hade varit, låt säga, 48 omgångar, så är de ju givna som ett av 6 lag. För de har ju 3 segrar och 3 kryss på de 6 senaste. Och pratar vi playoff-takt så räcker ju det gott och väl.
Ja, verkligen. Medan framförallt West Brom har ju tappat farten där i playoff. Men nu är serien bara 46 matcher lång, så det är ändå fördel West Brom. Det är ju så här att den här poängen betyder att Hulls hopp fortfarande lever, men för att de ska ta sig in på playoff måste de slå Plymouth borta. Det bedömer man ju som fullt möjligt faktiskt, även om Plymouth kämpar för överlevnad. Samtidigt som West Brom ska torska hemma mot PNI. Jag vet inte fan alltså. Det går också att gå Norwich, men då ska Hull vinna, Norwich förlora, och så ska de ta igen 7 mål på Norwich, och Norwich möter Birmingham borta.
Ja, det känns ju inte sannolikt.
Nej,
inget scenario. Alltså så här, visst, West Brom är ju formsvaga nu, men synd om Hall att de vaknade. Liksom, de toppade det här lite för sent.
Ja, nej, men verkligen. Skulle de lösa en playoffplats, då kommer de ju in i playoffet med typ bäst form och mod av allihopa. Så ja, vi får väl se.
Det får vi verkligen göra. Southampton gör ingen lycklig för stunden. De åkte på förlust nummer 3 i rad när de föll hemma mot Stoke 0-1.
Tyrese Campbell, matchens enda målskytt. Det är ju faktiskt jäkligt ovanligt att Southampton blir nollade. Så bra jobbat. Stoke som ju säkrade kontraktet med sin andra raka seger. Och de har ju fått ihop det nu under Steven Schumacher då. Blott en förlust på de 7 senaste.
Precis när vi sågade dem så kickade in en magisk formel som gjorde att nu är de bra.
Nu är de bra. Ja, fy fan.
Vi går vidare till Norwich mot Swansea, och det blev ju en poäng för Kanariefåglarna som kan ha inneburit att, eller så här, förmodligen säkrade ju den en minst en sjätte plats, alltså en plats i playoff snart här under våren, för nu är de ju 3 poäng och 7 plusmål före sjunde platsen.
Hade de vunnit den här då, det slutade ju 2-2 hemma mot Swansea, men hade de vunnit den så hade de ju matematiskt säkrat platsen. Nu ska ju mycket till för att de ska tappa den då. Men det var en jäkla svängig historia det här. Alltså Swansea tog ledningen i 24, Jamie Patterson, Gabriel Sara kvitterade 10 minuter senare, Josh Sargent gjorde 2 10 minuter efter det, och bara 8 minuter efter det så gjorde Swansea 2-2. Så det var koncentrerade minuter där. Men har du sett Saras målkisk? Puff.
Ja, men han är någonting helt annat. Han är redo för större höjder. Högre höjder.
Jävla monsterskott upp i krysset från typ 30 meter, för er som inte har sett det. Det är bara YouTube, den här highlighten. Den är värd att se, så kan vi säga.
Josh Sargent då, han har väl gjort flest mål i ligan sedan under kalenderåret 2024. Och Gabriel Sara, det här var hans 25:e goal involvement. Det är bara Kieran Dewsbury-Hall med 26 som har fler. Så att hade Josh Sargent fått vara frisk, ja du.
Ja, då hade det kanske varit en andra plats på Kanariefåglarna. För seriens sämsta manager, som jag så stolt proklamerade i vintras.
Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra åt det här, Leo. Allt vi säger blir ju liksom tvärtom.
It turned to shit.
Ja, Gabriel Sara, vilka jävla kille. Norwich möter ju Birmingham borta i nästa omgång.
Ja, och vi redogjorde ju precis för det. Alltså, de kan förlora så länge Hull inte tar igen 7 plusmål på dem. Så ja, det känns ju mindre troligt.
Det gör det. Det känns mindre troligt att Bristol City skulle göra mer än att vara där mittenlaget, men ändå avsluta fint. Det känns som vi har sagt det här igen, att så här, du vet, halvsvag säsong, och så är de helt okej på våren när de inte längre har någonting att spela om, och så tänker man, what if? Men 2-0 hemma mot Rotherham kanske inte ska vara någon, det är väl inget anmärkningsvärt.
Nej, det ska de vinna. Tommy Conway på straff och Scott Twine med en riktigt fin frispark. Alltså, Bristol City och PNI för mig, det är de två liksom, det är de två mittenklubbarna, det är de två, även om Pioneer ja. Ändå har varit med lite nosad på
det. Det är liksom vi mittenklubbar.
Vi mittenklubbar. Skillnaden är att Bristol City blir bra när de inte har något att spela för. Pioneer, de blir ju sämst i hela serien när de inte har något att spela för. Men ja, här blir det då 2-0 mot Rotherham där Victor Johansson satt på bänken till förmån för Dylan Phillips. Och det har att göra med Rotherhams tränare, manager Steve Evans, den nya, uttalade sig ju att lika bra att placera Victor på bänken för han går ju en större framtid till mötes, och liksom pratar då om övergångsrykten som florerar kring Victor. Mer om det i nyheterna. Mm.
Låter ju klokt som det är. Vi går vidare till Wales och Cardiff som fick ett tröstmål genom Josh Bowler på tilläggstid. Men dessförinnan hade Middlesbrough gjort 4. Och där är också lite what if.
Ja, men verkligen. Middlesbrough, jag tror att vi tippade dem 3 i vår guide. Vi var väl lite så där på den bollträffen kanske. Men de har ju varit bra här mot slutet, även om de torskade mot Leeds nyligen med 4-2. Men 4-1 borta, Lattelas mål igen. 7 på de 5 senaste. Han blir säkert skyttekung nästa säsong då. Middlesbrough, jag tycker de ska behålla Michael Carrick, även om det blev lite av en besvikelse den här säsongen. Det finns potential både honom och den här truppen, känner jag.
Om han bara har tålamod så kan det ju bli riktigt bra på sikt. 4-1 då, alltså Middlesbrough borta mot Cardiff. Watford tog en seger. Det tillhör inte vanligheterna. Ryan Andrews gjorde matchens enda mål hemma mot Sunderland. Och det betydde första segern hemma på Vicarage Road sedan 28 november. 12 raka hemmamatcher utan seger.
Det är faktiskt helt sjukt. Har det varit så illa? De har man inte riktigt tänkt på. Mer än att de har liksom bara blivit någon jävla mittengegga där. Men Cleverleys första seger på hemmaplan som tränare. Cleverleys första match som permanent manager. Han är ju inte interim manager längre utan permanent tränare. Så kul för Cleverley. Man gillar ändå honom någonstans. Jag gör det i alla fall.
Ken Sema startade sin första match sen skadan. Kul att se att han ändå är given i det där Watford som annars saknar profiler.
Profiler har ju Sunderland. Jag vet inte om du sett klippet, men det är ju alltså en spelvändning på mitt plan. Watford är på väg framåt och då är det så här läge för en taktisk frispark. Du vet, man drar någon i tröjan eller liksom bara tar ett enkelt gult kort. Luke O'Neill gör ju en sån, fast på sitt speciella sätt. Han gillar ju att stå i händelserna i centrum, eller gör det i alla fall, oavsett om man vill eller inte. Han hoppar bara rätt upp i luften och volleybollboxar bort bollen med två händer på mitt plan, bara för att ta en taktisk frispark liksom. Gult kort.
Alltså, jag vet ju att så här nerifrån, då heter det baggerslag. Ja. Men är det, vad säger man, fingerslag? Vad säger man?
Ja, jag vet inte fasiken. Han gör typ så. Han kör händerna som slägga.
Det är lite som ett sånt här upplägg för smash, om vi ska försöka beskriva det.
Ja, verkligen.
Kul var det i alla fall.
Ja, man uppskattar Luke O'Neill, det gör man ju.
Vi behöver fler rock'n'roll-spelare.
Ja, så enkelt
är det.
Ja, absolut. Det är kanske det vi ska göra en The Player om någon gång. Luke O'Neill, han är ju ändå fan roligast av alla hela serien.
Ja, faktiskt. Millwall Plymouth var ju en bottenfight. Sen hade väl Millwall redan säkrat det där sen innan. Men det har definitivt inte Plymouth. Och 1-0 på The Den. Målet Jake Cooper blir ju otroligt tungt för Plymouth som nu... Vars framtid hänger på sista omgången.
Ja, vad fan händer? Ja.
Ja. Målbrottsjubel eller
ångest. Ja, nej, det var ju faktiskt jäkligt tungt för Plymouth som ändå varit helt okej här på slutet sen Dusnip tog över. Men nu är de ju verkligen i en prekär situation. De ligger alltså på 21 plats. En plats ovanför nedflyttningsstrecket. De har en poäng ner till Birmingham. Och 3 poäng ner till Huddersfield. Vi får ju prata om Huddersfields läge strax. Men det är i princip ojämtagligt. Men Birmingham kan alltså gå om Plymouth inför sista omgången. Plymouth möter ju då Hull hemma. Och vi vet att Plymouth normalt sett har varit starka på home park. Men Hull är ju ett bra lag på riktigt liksom. Samtidigt som Birmingham då möter Norwich. Och det är väl kanske räddningen för Plymouth. Att Birmingham som ligger en poäng efter också möter ett bra lag. För sen är ju Sheffield Wednesday och Blackburn lite indragna i det där också, men de har ju faktiskt två pinnar mer än Plymouth. Så nej, jobbigt läge för Argyle.
Ja, jag är väldigt kluven kring det här, för att jag har svårt att se Birmingham åka ur. Jag tycker att det är en för stor klubb, och det är inte att man ska leva på gamla meriter, och självklart ska de få sota för det hemska de har gjort under säsongen med olika tränarutnämningar och som har varit mindre bra. Men jag kan liksom inte släppa ner dem i League One riktigt. Så på ett sätt så känns det ju mer rimligt att Plymouth faktiskt spelar League One, även om jag gärna ser dem i Championship. Hur känner du?
Ja, alltså egentligen tycker jag att Birmingham också är en för stor klubb för League One, men jag känner verkligen gentemot ägarna att det är så jäkla rätt åt dem om de åker ur. Det de gjorde mot John Hughes som låg på playoff, alltså galenskap ska bestraffas. Sen är jag ju liksom dels känner jag lite för Plymouth, för jag tyckte att de spelade typ den roligaste fotbollen i serien tills Steven Schumacher lämnade dem. Så för mig är liksom Plymouth fortfarande det laget, även om de inte är det. De är ju 1000 gånger sämre nu och mycket tråkigare. Men så är det ju lite partiska också, för att jag ska ju dit i krokarna i augusti och hoppas ju på att få se Plymouth i The Championship och inte i League One. Jag skickar hellre ur Birmingham.
Då är vi oense, det är bra. Det blir bra tv, säger de.
Precis.
Blackburn tog ju en poäng i helgen. Den kan visa sig bli mycket, mycket värdefull hemma mot ett playoff-avsågat Coventry som verkar ha släppt till och med 8:e platsen till Middlesbrough. Matchens höjdpunkt, Liam Kitching tog ett rött i 62.
Ja, Blackburn kunde ändå inte göra mål. De hade dock 30 avslut, varav 8 på mål. Alltså de körde ju över Coventry här. Coventry kändes väldigt utcheckat, man förstår väl det. De hade inget att spela för längre. Så fan att Coventry gick så långt i FA-cupen. Det förstörde ju allting. Jag var säker på att de skulle ta playoffplats. Men de är ju helt utzonade nu. De bara sket i det här.
Det är lite roligt hur du har skrivit här. Blackburn har 3 poäng ner till strecket, möter Leicester borta i sista. Men för att de ska åka ur ska de torska samtidigt som Wednesday tar poäng, Plymouth och Birmingham vinner. Alltså det är ju inte ett helt osannolikt scenario.
Det är inte ett helt osannolikt scenario. Alltså det ser ju osannolikt ut när man börjar läsa meningen. Men alltså att de torskar mot Leicester borta, det är ju fullt möjligt. Wednesday, nu har jag inte koll på riktigt vilka...
Jo, de möter Sunderland borta. Den kan man ju ta en poäng. Sunderland har inte varit sig själva.
Nej, Sunderland är ju skit. De är typ sämst i serien. Plymouth möter ju då Hull och Birmingham möter Norwich. Ja, det är klart att de kan vinna de matcherna. Alltså, så Blackburn är ju inte säkert. Det ska ju mycket till, men de är ju inte säkert.
Inget är säkert på fortet. Eller något i den stilen. Två av de tränare som jag har prisat högst, den jag såg som den givna utmanaren förut, har ju tappat lite fart. Det är klart han ska nämnas i diskussionerna, Carlos Corberan, men hans West Brom åkte på 3:e raka förlusten, och det gjorde de på Hillsborough borta mot Sheffield Wednesday, som ju spelar som har gjort det precis rätt i det tuffaste avskeden.
Ja, nu är de ju igång. Alltså, andra raka segern för The Owls. Så här blev det 3-0 efter mål av Anthony Mosaba, Ike Ugbo och Josh Windass. Och det var ju en välförtjänt seger. Alltså, Wednesday körde ju över West Brom.
Ja, det gör de. De har bara en seger på de 7 senaste. Och det här är också en grej vi har pratat om. Vi får väl nämna det lite mer när det faktiskt börjar vankas playoff. Det viktigaste att komma in med playoff, det är inte någon liksom, stor seger mot Leicester i december. Det är ju formen. För Borå har misslyckats. Fler klubbar har gjort det. Det finns ju en risk att West Brom liksom har kört slut på sig själva på en ålderstigen trupp och lite en speciell blandning av spelare.
Ganska tunn trupp också för val där uppe om man jämför med de andra. Alltså Hull har bredare, Coventry har bredare, Middlesbrough har ju bredare. Alltså West Brom kör ju många, de kör Erik Peters i 46 matcher liksom.
Det är så sjukt att det är på playoff. De möter ju alltså, precis som vi sa, Preston North End hemma i sista. Och det är väl osannolikt att de skulle ta mindre än en poäng. De lär väl lösa ett kryss där, och då har de ju 11 plus mål upp på Hull. Och det ser jag som osannolikt.
Ja.
Det som skulle varit höjda matchen och blivit direkt avgörande blev ju inte det. Eller blev den det? Kanske. Huddersfield-Birmingham 1-1. Den gav ju mer Sheffield Wednesday chansen.
Ja, verkligen. Nej, det här var en pyrrhuspoäng där ingen kan ha varit nöjd. Alltså visst, Birmingham höll ju Huddersfield bakom sig, men de tappade ju gentemot Sheffield Wednesday. Och Huddersfield, de är inte matematiskt ute, men de är, det är ju liksom omöjligt. Huddersfield ska ju då, Huddersfield ligger alltså 3 poäng bakom Plymouth ovanför strecket. Så de måste vinna samtidigt som Plymouth och Birmingham förlorar. Det är de två som de har ovanför sig. Och då möter ju Huddersfield Ipswich i sista matchen. Och det räcker ändå inte, för de ska ta igen då, hur många mål är det? De ska ta igen 15 mål på Plymouth. Ja, det,
nej, det känns, det kommer exakt inte hända. Inte, alltså,
nej, så vi säger väl tack och adjö till Huddersfield
för att egentligen. Plymouth kan släppa in 14 mål, men inte fan kommer Huddersfield göra ett.
Precis. Precis så.
Nu gjorde de ett här, så att jag ska inte såga dem så. Lite trist. Det har ju varit en rolig klubb att följa. Men det,
de har det. Första säsongen var kul. Men sen, jag vet inte fan.
Ja, men lite halvkaraktär. Det är ju inte så att jag känner att jag kommer ligga vaken och sakna dem. Men jag lider ju med dem som håller på Huddersfield, förstås.
Samtidigt ska ju då alltså Leeds hoppas på att Huddersfield slår Ipswich i sista omgången. Och då ska man ju ha med sig liksom att Leeds och Huddersfield är ju rivaler. De är ju lokalrivaler, de hatar ju varandra. Jag vet inte fan. Huddersfield kanske kör bara, om vi ska åka ner i skiten ska ni det också. Lägger oss med, ja, förlorar med 10-0 mot Ipswich.
Ja, det hade varit någonting.
Ja.
Det spelas en match under måndagen, Preston North End Leicester 0-3, vilket innebar att Leicester säkrade titeln. De hade redan säkrat uppflyttningen där på fredagen.
Mm. Jamie Vardy 2 baljor, det är ju symboliskt att han får liksom säkra den här titeln då. Han har ju inte varit första val, det har ju roterats, men jag tror att han har kommit upp i typ 19-20 mål den här säsongen totalt i alla tävlingar inkluderade. Jag såg någon rolig tweet om det där. Alltså, Vardy har under en 10-årsperiod har Vardy räddat Leicester från att åka ur Premier League. Eller han har räddat Leicester från att åka ur, han tagit Leicester upp i Premier League, han har räddat Leicester från att åka ur Premier League. Han har vunnit Premier League med Leicester, han har vunnit FA-cupen med Leicester, han har spelat kvartsfinal med Leicester. Han har hunnit åka ur Premier League med Leicester och nu skjuter han upp dem till Premier League. Samtidigt har hans gamla anfallspartner Harry Kane inte vunnit någonting.
Nej, det har han inte.
Nej.
Han kan vinna Champions League.
Kan han göra.
Det lär han inte göra. Men ändå, du kan inte såga Harry Kane så.
Nej, men det är bara en kul jämförelse.
Fantastisk fotbollsspelare.
Jag gillar Harry Kane. Det var bara så här, Jamie Vardy varit med om allting och så Harry Kane bara, what the fuck.
Annars sparkar jag dig från podden.
Ja.
Det spelades också en match under tisdagskvällen, Coventry Ipswich 1-2. Både du och jag såg den här. Den gick ju parallellt med en Champions League match Jag hade faktiskt ögonen på båda. Ni vet vilken vi föredrar egentligen, men så är det när man har möjlighet. Det här betyder ju 3 poäng här, att de endast behöver 1 poäng till för att säkra uppflyttning till Premier League. Och det hade varit helt jävla sanslöst.
Ja, alltså vi var ju typ offensiva när vi tippade Ipswich på, jag tror att det var 8:e plats i vårt gemensamma tips inför säsongen. Här ligger de alltså 2:a och behöver ju då bara 1 pinne hemma mot Huddersfield för att säkra uppflyttningen. De blir ju första klubb på 12 år som går från League One till Premier League på 2 säsonger. Det gjorde Southampton 2011-2012. Oerhört imponerande. Vi får väl vänta tills bokslutet är klart, men wow, det är så häftigt.
Ja, och det är ju en ganska liksom, det är inte så att man tittar på truppen och tänker wow. Det är det som gör det hela, nej, ännu mer spännande, att han har fått League One och Championship-spelare att spela tillsammans som ett Premier League-bottenlag.
Ja, nej, det och det känns också som att vi får väl ta igen, det ska vi egentligen ta när säsongen är färdigspelad, när vi ska prata om hur vi tror att det går för klubbarna som går upp. Men det känns som att Kieran McKenna är tillräckligt smart för att inte vara låst i sin egen taktik, som liksom Daniel Farka har varit med Norwich, som Vincent Kompany har varit med Burnley. Det känns som att han mer är en så här Thomas Frank-person som bara, okej, okay, vi spelade fantastisk fotboll med Brentford i Championship, nu börjar vi spela liksom försvarsfotboll istället i Premier League. Så bra, Ipswich, bra McKenna.
Footballs Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Det är full Championship-omgång tidigt på lördag. Alla matcher spelas 13:30, så de kommer vi givetvis att hålla koll på. Men de är inte med på kupongen, därför landar jag i match 4. Det handlar om att börja bekanta sig med sina framtida vänner. Det är Sheffield United mot Nottingham Forest. United Blades är out sedan tidigare. Nottingham Forest med sitt poängavdrag kan åka ur. De är väl en poäng före översträcket i nuläget. Inte alltid jätteroligt att få tillbaka gamla bekantingar. Men det är ju ett championship-möte i Premier League. Och vad känner du, Leo? Vilka klubbar vill du ha ner? Nu står det ju egentligen mellan Burnley, Luton och Nottingham Forest om att försöka klara den sista platsen för att inte åka.
Om jag ska vara ärlig så var jag jävligt mätt på Sheffield United. Känner mig jävligt trött på dem. Det som blir kul om Wednesday håller sig kvar att vi har det derbyt. Jag vill ju att Luton ska hålla sig kvar bara för att liksom... Det är en klubb man vurmar lite för och att de liksom defy the odds. Och så är det ju lite roligt med Nottingham Forest att det händer så jävla mycket skit kring dem hela tiden. Att de har megalomaniska ägare och galna styrelsemedlemmar. Så kör ner Nottingham Forest så får vi något kul att prata om. Och så får vi Burnley hänka på.
Då gör vi väl så. Mm. Vi bestämmer det helt enkelt.
Ja, vi bestämmer det. Jag tänkte bara här liksom för att illustrera hur spännande den här jäkla serien är nu när en omgång återstår. Det är ju då såklart 12 matcher på lördag i sista omgången. Jag tänkte gå igenom de matcher som faktiskt har bäring för tabellen. Är du med då? Sunderland, Sheffield Wednesday, betydelse i botten. Ipswich, Huddersfield, betydelse i toppen och botten. Leicester, Blackburn, betydelse i botten. Plymouth, Hull, betydelse i botten och playoff. Birmingham, Norwich, betydelse i botten och playoff. West Brom, Preston, betydelse i playoff. Leeds, Southampton, betydelse i toppen. Ja, det var dem. Hur många var det? Var det typ...
7-8 eller?
Ja, det är ju helt stört faktiskt sista omgången.
Det är väl då man knäpper på tvn och får se Middlesbrough-Watford.
Det vore sjukt om de visade det.
Nej, de brukar vara ganska... Det är ju inte...
De ska visa tre matcher lät någonstans.
Ja, och det är inte via play som väljer, ska vi ändå berätta. Det är väl... De får ju ta engelsmännens val från tv.
Exakt.
Nu är om det är BBC eller ITV.
Exakt. Jag tror att jag är rätt säker på att Plymouth, Hull och Ipswich Huddersfield var två av de där tre.
Jermaine Defoe förhandlar med Sunderland om att ta över som tränare. Jag vet inte riktigt, jag älskar honom som spelare och person. Men det känns lite tidigt, eller?
Kör, vad fan. Jag älskar också honom som spelare och person. Och så har han ju ett special bond med Sunderland. Så nej, fan, det vore ju sin härligt ju.
Ja, men kör då.
Leeds jagar Cardiffs Nat Phillips, inlånad från Liverpool. Leeds har bestämt sig för att värva honom oavsett om de spelar i Premier League eller i The Championship.
Mm, och som vi sa, det kanske inte var vi som sa det. Det Nej. Var i en annan podd som vi pratade om att Leeds vill ha Victor Johansson. Och det hade varit häftigt om de går upp. Men då är risken att han blir andra målvakt. Är de kvar så skulle han kunna vara en perfekt första keeper. Kanske Melier inte vill vara kvar eller något.
Ja, nej, men exakt. Han ska ju bara flytta till Leeds om Melie drar, för annars är det risk att det blir andeslips där. Jag hade faktiskt kontakt med Victor för bara 2 dagar sedan. Frågade om han kunde tänka sig att vara med. Vi har inte pratat med honom på hela säsongen. Och då sa han att han jättegärna är med i början på nästa säsong. För nu vill han inte uttala sig när det är så mycket rykten kring honom. Så han vill vänta tills nästa adress är klar. Och då sa jag, det är helt okej Victor, vi hörs i höst.
Det låter ju rimligt. Nu har du alltså avslöjat allting. Ipswich vill värva Blades Daniel Jebison.
Ja, det stämmer. Jag vet inte vad vi tycker om det. Vad tycker du om det, Kisk?
Jag vet inte, han har inte gjort något jätteintryck på mig än. Det var någon match på den som han gjorde 2 mål. Så sprang han inte och hyschade, jag fattar inte. Han skapade någon så här någon fight som inte fanns.
Åh, herregud. Herregud. Ja. Albert Adoma lämnar Queen's Park Rangers och det är möjligt att han till och med avslutar karriären efter 525 matcher i The Championship. Den mesta championship-spelaren genom tiderna. Tack för de här åren, Albert.
Ja, fina scener när han får stå och dansa lite där på slutet. Det har varit en härlig karaktär att följa och en pålitlig inhoppare i perioder.
Ja, verkligen.
Vi kan väl konstatera att ett Miami-baserat konsortium vill köpa Preston North End och ska förhandla med Hemmings-familjen i sommar. Vad det nu kommer att innebära.
Mm, det är ju... Pina är ju väldigt tätt knutna till familjen Hemmings. Så det var ju trist att se mot Jänka konsortium ta över där. Vi får se vad som händer. Vi har redan sagt det, Sheffield United nedflyttat. Och vi har redan berättat att Pompey är uppflyttat. Men det hände ju en sjuk grej där på vid firandet vid Fratton Park.
Ja, om jag förstod det rätt så var det någon som hade tagit med aska. Således några släktingar kanske och spridit den på Fratton Parks gräsmatta, vilket då gjorde att man förstörde gräsmattan och planskötaren tvingades byta ut gräset.
Helt sjukt. Jag vet inte om det är morbid eller om det är fint. Jag vet inte, det är ju någon supersupporter som har dött då som sprids ut över Fratton Park. Det är ju fint, men så... otroligt.
Ja, jag vet inte riktigt vad de tänkte med där överhuvudtaget, men de kanske tänkte så här, Old John, äntligen får han ligga på Fratton Park. Jag tänker faktiskt inte att aska skulle då typ fräta på gräset riktigt. Det hade jag nog inte. Jag hade nog inte funderat på att ta med aska till planen för det första, men jag hade nog inte tänkt att det skulle göra sån skada. Jag hade tänkt att det skulle liksom tas upp av naturen själv.
Otroligt.
Vi har pratat lite om League One och League Two. Vi fortsätter att göra det nu när det är slutstrider. Derby är klara för The Championship. De är tillbaka efter seger mot Carlisle.
Ja, 2-0. Åh, fy fan, vad fint. Paul Warns mannar tillbaka i The Championship. Och det är ju... Du sa att QPR var poddens fjärde eller femte klubb. Derby, det är ju i alla fall min typ femte klubb. Så det är oerhört glädjande för undertecknande. Så får vi upp en klubb med lite uns i sig också, tillsammans med Portsmouth. Så det är ju fint. Men, jag vet inte om du sett firande bilderna, Kisk. Det delades alltså ut en buckla som spelarna lyfte i konfettiregnet. Vadå buckla? Får man en buckla för att man kommer tvåa? Det är knäppt ju.
Ja, det är lite som när den hockeyallsvenska finalen ska spelas. Man bara, fast det finns ju en hockeyfinal, alltså en SM-final. Och den spelas ju mellan de två bästa lagen i... Tidigare elitserien nu med SHL. Vi kan inte ha en final i hockeyallsvenskan. Jag fattar att man vill konceptualisera det hela. Det är ju rimligt. Men det låter ju bara konstigt egentligen.
Ja. Nej, det var lite märkligt. Något som dock var jävligt fint. Jag vet inte om du har sett det. Men det är han BBC-kommentatorn som är liksom assigned för att kommentera Derby. Och hur han lät och började gråta när Derby säkrade upplutningen. Promotion achieved by Paul Ward and his staff.
And David Powell's the local savior. A clean sheet, a clean slate. This club, this city, a fresh start, backed by thousands of adoring participants. It is truly, madly, Derby!
Ja, nu ska ju journalister egentligen inte vara partiska sådär, men jag tyckte det var jäkligt fint. Det blir extra fint när man ser tårarna rinna på honom också. Mer sånt till fotbollen.
Journalister är också människor.
Mm, så är det faktiskt. Mm.
Övriga playoff-lag då uppåt, det blir ju Bolton, det blir Peterborough, Oxford och Barnsley. Det blir alltså Barnsley, Bolton och Oxford, Peterborough. Så börjar de i alla fall. Och sen vänder det så att det bättre laget får avsluta hemma. Jävla resa.
Mm, så mycket från mitt liv som Lincoln-supporter. Beställde hem en tröja, gick en vecka, de missade playoff.
Det är lite som när vi ska tippa podden. De kommer åka ur 2 veckor senare. De har säkra kontraktet.
Otroligt. Du måste välja en. Vi har varit inne på det förut. Jag tror att det står mellan Bolton och Oxford för dig. Du måste välja en som går upp.
Ta Bolton då. Det kan väl vara roligt. Eller ja, ska jag ta det?
Ja, jag är...
Det ska man väl.
Jag är på Bolton-tåget. Vi kör den.
League One åker Cheltenham, Fleetwood Town, Port Vale och Carlisle. Och alltså nota bene, inte Fleetwood United, vårt favoritlag i, vad är det, Dubai eller Förenade Arabemiraten, va?
Förenade Arabemiraten. Ja. Nej, Fleetwood Town, nej, Fleetwood United är vårt gäng. Fleetwood Town kan ju fuck off. Vilket jävla, Det är som den här Life of Brian, va? När de sitter och konspirerar på den här amfiteatern. Och så bara, we're not the fucking people front of Judea. We're the Judean people front.
Genialt. Monty Python.
Ja. Ja.
Läget i League 2 är ju, som vi har tjatat om, Stockport, Wrexham, Mansfield going up. Och i ett playoffläge så finns det ett lag som inte ska vara där, men som är där.
Mm, där har vi de onämnbara. Ooh. MK Dons. Vi har Doncaster Rovers som klarade tabellvandringen uppåt. Vi har Crew Alexandra och Crawley Town. Mm. Degraderade, Sutton och Forth Green Rovers.
Om du får välja då, vilka vill du ha upp? Det är Crawley, MK Dons, det är Crew Alexandra mot Doncaster. Vilka vill du ha upp?
Nej, men MK Dons. Nej, okej. Okay. Nej, det vill jag inte. Här bryr jag mig egentligen inte jättemycket. Det är väl fint att låta Doncaster Rovers fullända sin tabellklättring här. Låt dem klara det. Vad säger du?
Ja, jag säger ändå Crawley Town. De hade någon fin FA Cup run när de mötte United bland annat och skrev den här låten A Message to You, Rooney. Vi kanske kan klippa in det. Så det får bli dem. Och då slår de dessutom MK Dons. Så det är bra. Eller det är ju oavsett vilka som går upp som inte är MK Dons. Men ni fattar. Och Sutton United och Forest Green Rovers får spela National League nästa år. Pratade vi om playoffs i, vad heter det? I National League.
Mm. National League? Vi gjorde det för typ en eller två veckor sedan. Nu har vi inte gjort det.
Alltså, finalen spelas ju mellan Bromley och Solihull Moors på söndag, om man vill hålla koll på det.
Ja, och oavsett vem som går upp så är det ju ett lag som aldrig har spelat i IFL förut. Så det är liksom IFL-debutant. Och det är ju, det gillar vi ju oavsett vem det blir. Men om du måste välja Bromley eller Solihull Moors, det finns ju bara ett svar där.
Ja, givet. Alltså så här. Jag måste bara tänka. Egentligen, Bromley är en riktig fotbollsklubb med anor långt bak till 1800-talet. Solihull Moors är något nytt koncept. Men det är väldigt många duktiga fotbollsspelare som har gått vägen genom Solihull Moors. Så på så sätt kan man nog. Men då säger jag Bromley.
Okej, okay, jag säger Solihull Moors. Det är ett fantastiskt namn. De måste ju upp.
Leo, för den moderna fotbollen.
Ja, bar och dyra biljetter. Och precis, så ska det vara.
So let's go. We'll have a chat about the fucking game. About your game, last few
months, last few weeks. Fucking character. Ja, alltså det här är ju så sjukt. Det är ju som så att när Port Vale spelade i helgen så flög det ett flygplan ovanför deras arena som liksom smädade Port Vale-fansen, spelarna och hela klubben, liksom hånade dem för att de åkte ur. Och det planet flögs då av Ryan James Burge. Och vad är det som är speciellt med Ryan James Burge? Jo, han har själv spelat i Port Vale, men blev så förbannad på klubben hur de skötte hans kontrakt och gjorde sig av med honom. Så han såg till att liksom fundraisa sig själv genom att ta betalt från Port Vales rivaler Stoke City. Så det är Stoke City-supportrar som liksom hyrde planet åt Ryan James Burge, som då fick sin hämnd på Port Vale genom att smäda dem med det.
Det ska tilläggas att om Wikipedias siffror är rätt är Port Vale den klubb han gjort flest matcher för i överlägsen stil, 30 till antalet över två säsonger i League 2. I övrigt är det inga jättemeriter för den Cheltenham födda, vad han nu kan vara. Han är strax ett år yngre än vad jag är. Han har ju också lite roliga karriärsval. Han har spelat i Mashida Selvia i Japan. De kan vara varit andra divisionen då. Han har också spelat i Jerez Industrial.
Spanien.
Jävla lustig karriär.
Fan, den här jäveln borde vi intervjua ju.
Ja,
fullblodspsykopat med en härlig resa bakom sig. Det är klart vi ska intervjua honom.
Så han har varit med i Glenn Hoddle Academy. Det vill jag veta mer om.
Han har ju då på sitt Instagram också hashtaggat det här inlägget väldigt stolt, där han hashtaggar Port Vale som inbreds, alltså inavlade.
Och no promotions without me. Jävla så jävla bitter.
Så jävla bitter.
Av alla strider han kunde ta, och jag tänker mer mot så här, fan varför blev jag ingenting? Varför satsade jag inte? Eller var, ja, det kanske var skador, det kanske var annat. Så är det. Det är Port Vale som ska bära hundhuvudet.
Han avslutar alltså hela Instagram-inlägget där han smädar Port Vale. Avslutar han med: "This is an experience I will cherish for the rest of my life. Fail Park looks like an even bigger shithole from the sky." Så han är, jävla bra.
Han är härlig. Han är härlig. Vi gillar honom.
David Brent på riktigt liksom.
Ja. Härligt i alla fall. Vi avslutar det positivt med glädje, fast lite hat också såklart. Och bitterhet.
Lite hat. Fan.
45 glada minuter. Malmö-redaktionen checkar ut och ska fokusera på cupfinal. Leo önskar dig en fin första maj.
Jag ska ju tyvärr den dag som denna in och jobba här, som att det är Champions League även ikväll. Så är det med den saken.
Så var det med det. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs.
Hej.